That music is addictive.
I know less about the music business than anyone you've ever met.
Then he says that harmony is the goal of the universe.
Musikrådet. Varje måndag klockan 6.
Hej och hjärtligt välkomna till Musikrådet som denna vecka har tagit på sig foliehattarna för att prata om konspirationer. Är det så att Elvis lever? Är Paul McCartney egentligen död? Och är Lord egentligen 35 år? Jag som leder detta programmet heter Erik Porali och med mig har jag Anna Lyngnebrant och Emily Elving.
Musikrådet. Radio Shores högsta musikaliska instans. Not a word from your lips. You just took for granted that I want to skin it deep.
Ja, först ut från heta listan i den här veckans musikrådet var alltså Ella Irie med låten We Don't Have To Take Our Clothes Off. Och Ella Irie, 21 år gammal, kommer från England och har vunnit massa priser ända sedan hon slog igenom. Och Anna och Emily, tyckte ni att hennes röst lät bekant?
Lite.
Ja, alltså vi har ju hört henne några gånger nu på heta listan, så att det kan ju vara därför.
Jag tycker hon är lite influencer av Adele eller något.
Men lite så här skön soul.
Ja, det kan också bero på att hon faktiskt gästar, eller det är hon som lägger texten till Rudimentals låt Waiting All Night.
Just är det hon? Shit.
Så det är nog där man känner igen henne ifrån i så fall. Men nog om Ella Irie och Rudimental, för idag är det konspirationsteorier som står på schemat.
Stämmer.
Och konspiration.
Jag vet inte hur ni känner, men jag gillar inte konspirationsteorier.
Nej, eller när vi sa det här ämnet, jag kände också lite, vad är det egentligen?
Ja, alltså det känns ju lite läskigt att man kan gå ihop så många och konspirera. Och på något sätt så känns det som att man sätter grodor i folks hjärnor. På något
ja,
sätt.
Alltså för det finns ju många, man kan ju hata konspirationsteorier av många olika anledningar. Jag gör det av två egentligen.
Berätta.
Och ska göra detta. Och den första är då att jag tycker att konspirationsteorier är ganska dumma överlag. Alltså det är rena rama pseudoskiten. Alltså det gör folk dummare. Och det liksom bidrar till att sanningen framstår som också en teori som då tävlar på samma villkor som konspirationsteorin. När det egentligen inte borde vara så.
Att verkligheten också... Ja, men precis. Blir det en konspirationsteori för dem?
Man tar liksom ner verkligheten på en nivå.
Så tycker jag med. När man började läsa om det här och jag kände mer så här, vad lever jag i för värld? Är det här sanning?
Är alltså, det här
man
på blev, riktigt?
Jag blev väldigt snurrig i huvudet.
Men den andra anledningen, och kanske ännu starkare, är ju att alla teorier, de saknar ju alltid ett motiv. Det är det som är problemet med de största konspirationsteorierna. Och bara här för att liksom, jag ser det där konfunder samma ansiktsuttryck. Jag tänker att jag ska förklara lite bättre. Men tänk till exempel den här teorin då om att Paul McCartney egentligen skulle vara död och ersatt av en dubbelgångare då. Som liknar honom och som kan härma honom och som kan låta som honom och så. Och den frågan jag ställer mig är liksom, vad är syftet?
Varför?
Varför har någon kommit på den idén att han är död?
Han ska ligga på playan och sippa drinkar kanske?
Ja, precis. Alltså, det finns ingen relevant motiv, och det är likadant med Elvis. Om han skulle, huruvida han lever eller inte. För att det finns liksom inget motiv.
Jag har hört att de var så här trötta på kändiskapet och
Jo, det är ett jättebra motiv. Men skulle han då, han blev ju liksom jättetjock och han började knarka. Ska han ha börjat knarka och bli smällfet bara för att kunna fejka sin egna död? Det känns inte jätte...
Det känns konstigt, men det kanske är lite anledningar för att det ska bli så här, tycka synd om dem.
Mm. Eller så kanske det är då den här idén har födits att fejka sin död.
Att han liksom la grunden för
det. Ja, men precis. Att han börjar knarka och i något typ av rus. Åh, jag kanske ska.
Ja, han var smart den där. Men vi behöver inte spekulera så mycket i det. För att det finns en teori som jag faktiskt tror på. Och det är för att den har ett motiv. Och det är den här konspirationsteorin då om att Beyoncé aldrig skulle ha varit gravid. Utan istället låta en surrogatmamma bära barnet.
Tror du på den?
Ja, jag tror på den. Och inte för att... För här finns uppenbara motiv. Ett sånt skulle kunna vara att hon inte vill förstöra sin kropp.
Mm.
Och det är lite det jag är inne på också. För jag tror inte riktigt att det handlar om att hon inte vill förstöra sin liksom, miljardkroners kropp. Utan jag tror att den största anledningen är att hon inte... Alltså det handlar om att Jay-Z är så att säga mindre vacker. Hon vill inte liksom släppa in honom i sitt tempel.
I sina gener, eller vadå?
Och därför låter hon liksom en surrogatmamma.
Ta över och sköta jobbet. Medan hon kanske
exakt, uppträder. För att Beyoncé, hon må vara crazy in love. Men så crazy in love att hon vill ligga med Jay-Z. Och sen då 9 månader senare spricka helt okontrollerat. Så crazy in love är hon inte.
Och det var Hey Everybody med det australiensiska pojkbandet 5 Seconds of Summer. Mm. Och det är en del i heta listan. Och ni lyssnar på Musikrådet och ikväll pratar vi om konspirationsteorier.
Ja, precis.
Vi pratar om konspirationsteorier idag. Vi har hört lite tidigare eller diskuterat lite tidigare. Nu kommer vi gå in på Tupac Shakur, om det är någon som känner till honom.
Han har så himla häftigt efternamn.
Eller hur?
Shakur. Det är så här, man vågar nästan inte ens uttala.
Nej, men precis. Du såg min blick där kanske när jag försökte mig på det.
Men det känns något sånt som man ska viska lite.
Ja. Shakur.
Det är Anna som ska göra allting så sensuellt hela tiden. Nej, men han var väl en ganska mytomspunnen man, ja. Tupac.
Han var ju det. Nej, men precis. Att han är död är ju säkert de flesta medvetna om. Och där är ju också väldigt mycket teorier om att är han verkligen död, är frågan. Han har ju setts av väldigt många fans dels i världen med så att man har sett honom på platser och så vidare. Men tydligen så är han med i ett x antal musikvideos också. Han visas alltså en millisekund i musikvideos. Så om man stannar, jag satt och kollade på klipp igår för att jag var tvungen att se det här med egna ögon. Om man stannar i en millisekund och höjer kontrasten och ljusen, då finns det en man som kanske skulle kunna tänkas likna en rakad Tupac. Men frågan är... Är det han eller är det inte han?
Rakad på huvudet då?
Ja, men precis. Mm-hmm. Rakad på huvudet.
Men alltså, det finns ju tusentals såna här teorier, känns som, om just artister och deras dödsfall. Som vi pratade om lite innan, finns det något motiv? Eller handlar det bara alltid om att man egentligen inte vill att ens favoritartist ska gå bort?
Ja, jag tror man inbillar sig för man så gärna vill ha den vid liv.
Ja, men det tror jag också.
För det känns ju som de här teorierna då, där man hittar liksom en liten filmsnutt där Tupac är med i en millisekund med rätt kontrast och om det har varit uppehåll i 4 dagar i sträck och sådär. Alltså, det känns som att de bevisen är ganska bristfälliga och det känns därför som att de håller inte. Nej. Det känns mer som att det är någon slags längtan och någon slags önskedröm om att han ska...
Önsketänkande om få tillbaka dem vid liv.
Ja, men verkligen. önsketänkande, det tror jag också på, absolut.
Men jag tänker lite på hur gick han bort?
Ja, alltså det som hände var ju att han hade ju varit och sett en boxningsmatch med Mike Tyson, bland annat Bruce Seldon, med en annan Such Knight, tror jag att man säger. Vi satt och diskuterade innan. I alla fall. Och det rullar upp en vit Cadillac. Och de blir beskjutna med hur mycket skott som helst. Säkert över 15 skott. Och den här andra mannen då, eller herren i bilen, Such Knight, blev inte träffad av en enda. Tupac blir träffad. Och ska då av de här skadorna dö 7 dagar senare. Det som är lite frågan är ju tydligen, det här var ju mitt i Las Vegas. Ingen har sett den här vita Cadillacen, de har inte hittat vem som är mördaren. En dag efter sin död så kremerades Tupac av en läkare som är spårlöst försvunnen. Så att man kan ju ändå förstå att den här konspirationsteorin har fötts på något sätt. Om man bara lyssnar på den här faktan, eller vad man ska säga.
Så de fick bara liksom askan i handen och de vet inte vem det var som...
Jo, men de hade väl utsatt en läkare eller en doktor, vad jag förstår. Men när han hade gjort sitt arbete, han fick ju tydligen hur mycket pengar som helst för det här. Men då sände jag sig borta, så ingen vet.
Men det känns ju mer troligt i så fall, om ingen har sett bilen som sköt, att det skulle vara Tupacs kompis som han lämnade matchen med som har skjutit honom med en revolver, kastat iväg mordvapnet.
Ja, precis. Men jag tror att det var på tapeten där att man trodde att Such Knight var en del av de här konspirationerna också, att han var en del till att Tupac dog. Sen blev det ju aldrig någon större än så. Liksom.
Men hur kan människor fortfarande tror att han lever? För nu verkar det som att konspirationsteorierna mer handlar om vem som dödade honom.
Ja, men precis.
Och hur han dog.
Ja, nej, men det finns någonting som heter sju-teorin. Har ni hört talas om den när det gäller Tupac?
Nej.
Man kopplar alltså väldigt mycket till siffran 7. Jag ska nämna några av dem här. Han sköts bland annat 7 månader efter att han släppte sitt sista album, All Eyes on Me. Han sköts natten till 7 september. Han dog på den 7:e dagen efter att han blev skjuten, alltså den 13:e september. Det sista albumet som han höll på att spela in, som han blev klar med precis innan han dog, hette The Don Killuminati, The 7-Day Theory. Den spelades in på 7 dagar. Han var 25 år. 2 + 5 är lika med 7. Och dödstiden var 4 minuter och 3 sekunder. 4 + 0.
Men hur många skott var det som han genomborrades med?
Det var fler än 7.
Ja, exakt.
Eller det var färre än 7, men skott som avlossades var fler än 7. Så att det har ingenting.
Där känner jag teorin faller lite.
Ja, men eller hur?
För
men
det hade nästan övertygat mig om så här, han hade 7 skott i bröstkorgen.
Ja, precis. För det med konspirationsteorier är ju det här, hitta ett mönster och dra. Det är ju, då har de hittat 7. Vi fortsätter och dra på det.
Men det känns som att man verkligen har jagat för att hitta den här siffran 7 överallt.
Cassiopeia avslutar sin egna låt där på ett snyggt sätt. Med Here We Go Again sjunger hon ju på slutet.
Ja, och det var, hon heter egentligen Moa Carlebecker. Och en svensk artist som, hon är ganska ung, hon är född 1988.
Så du är man 27, va?
Ja, jag tycker det är ungt. Är det inte det?
Ja. Det beror på, vi ska prata om en artist som slog igenom ännu tidigare. Nämligen Lord, om hon är bekant.
Ja, men precis. Hon är lite bekant nu.
Ja, alltså vagt för mig också, ska sägas.
Det är väl låtar som Royals och Team.
Ja, men precis. Just det.
Mm. Ja, precis. Det är ju hennes allra största. Royals då slog hon igenom med 2013. Och ända sedan dess har hon vunnit alla möjliga priser. Men sen, liksom nu 2 år senare, känns det som att hon lite har fallit i glömska.
Mm.
Vad hände med Lord?
Ingen aning. Vad hände?
Jag tror att det ofta blir så här när artister har liksom ett annat attribut som folk kan fokusera på istället för musiken.
Mm.
Alltså, Nicki Minaj, hon har sina attribut, så att säga.
Ja,
och det gör att folk fokuserar på det istället för hennes musik.
Mm.
I Lords fall så är det ju hennes låga ålder.
Mm.
Som sagt, hon var bara 17 år och jag vet inte, köper ni den teorin för det första?
Jag vet inte riktigt, alltså.
Nej, eller...
Men alltså, precis, det kanske är det. För att sen blev hon äldre och då tappade hon det, menar du? Att då förlorade man... Eller...
Alltså, hon är ju bara 2 år äldre. Ah, ja, jag menar det med att folk fokuserar på hennes ålder framför hennes musik. Och därför hör vi inte lika mycket om henne. Eller så här, vi hör saker om henne, men vi hör inte saker om hennes musik. Vi hör saker om liksom, vem dejtar Lord nu? Vem är den där skumma killen liksom, som hon satt med på uteserveringen i Hollywood?
Lite så här se och hör...
Allmänt intresse på det.
Mm.
Men ja, det är ju liksom en sak att man fokuserar på det istället. Och jag vet inte vad det beror på. Alltså, folk överlag missgynnar ju folk som inte har levt så länge. Tänker jag. Att det mycket mer blir så här...
Man är så ung och man kan inte... Alltså, ja, men
man har ingen alltså, erfarenhet i livet. Och hon har kommit in där på ett bananskal kanske. Ja, jag vet inte.
Nej, ja, men, det, men precis. Alltså, vad kan lilla Lord veta? Liksom, hon levde ju inte ens när Alexander Kavnevski röstades bort av Lech Walesa i Polen. Alltså, hon föddes 1 år senare. Ja. Hon har knappt levt.
Nej, hon har inte upplevt någonting.
Alltså, hon minns inte ens World Trade Center. Typ. Ja. Så ung är hon.
Ja. Mm.
Men sen på andra sidan så har vi foliehattarna och de ska ju alltid hitta på sin egna grej. De nöjer ju sig inte liksom med att missunna Lord för att hon är ung.
Mm.
Utan de säger istället att att det finns aliens.
Men, bland annat.
Ja, men nu ska vi inte prata om aliens, utan vi ska prata om
Lord.
Lord. Och de menar att hon inte var 17 år 2013, utan hon var 33 år.
Det är ju en väldigt stor skillnad.
Hur kommer sig detta? Varför tror
hon
de
ser
det?
Väl inte så gammal ut, eller gör hon det?
Ja, men man tror lite att det beror på... Eller jag har sett ett bevis, och det är hennes födelsebevis. Och märk då födelsebevis inom citationstecken. Det ser väldigt äkta ut.
Men.
Och där står det då att hon skulle vara född 1980. Så idag är hon alltså 35.
Precis, men vad då? Okej. Men vart har man sett det här födelsebeviset, undrar jag då? Är det så här...
Oklart.
Ja, men precis.
Mycket oklart.
Har hon ett bevis för det att hon är född då i 17 år också? Eller har hon bara...
Nej, det finns ett sånt bevis också. Men så det handlar lite om vilket man vill tro på.
Ja.
Men det intressanta med den här teorin är att, återigen det här, vad är motivet? Liksom, för det är ju inte, även om hon skulle varit 33 år när hon slog igenom, så gör ju inte det hennes bedrift liksom mindre värd. För jag tänker, det är väl svårare att slå igenom som 33-årig kvinna.
Precis. Ja, men precis. Det är väl kanske därför i så fall hon vill vara yngre.
Exakt. Men, det kan det faktiskt vara det. För att vi visste om att hon var talangfull, men hon var alldeles för gammal, sa kanske skivbolaget.
Ja, men hennes musik kan inte nå de som är i hennes ålder, utan når yngre människor. Och yngre människor relaterar till yngre artister.
Ja. Och köper merchandise. Precis.
Och det känns mer så här nytt och fräscht och kommer från en ung snärta.
Och sen finns det också en detalj i födelsebeviset som jag tycker är extra roligt.
Mm.
Och det är så här, man nöjer sig inte bara med att förfalska, eller då har man hittat det riktiga. Man nöjer sig inte bara med hennes födelsedatum.
Nej.
Utan man har också, eller i det här födelsebeviset, så står det också att hon är född i Leningrad. Alltså det som nu är... Sankt Petersburg. Att hon då skulle vara född i gamla Sovjet.
Men var är hon född? Alltså...
Nya Zeeland.
Det var ett rejält hopp därifrån.
Ja, och varför har man valt att göra så? Är det för att förklara hennes bleka hud på något sätt?
Nej, det känns jättekonstigt.
Ja. Är det någon som vill starta? Nej, jag vet inte.
Men märkligt.
Ja. Jag har i alla fall en gissning, och det är att man vill skapa ännu mer liksom misstro mot henne. För finns det någonting som amerikanare hatar mer än unga artister, så är det ju kommunister.
Mm.
Och tänk då, en kommunist plus ung artist. Det är ingen bra kombination.
Nej.
Men vi hoppas ju såklart att vi hör mer om Lorde i framtiden.
Ja, verkligen.
Och att hon hittar någon bra anti-age-rynkkräm som hon kan använda. Där hörde vi Rebecca och Fiona med låten Sayonara i Musikrådet.
Musikrapporten.
Jajamensan, och jag tänkte att vi börjar lite lokalt här då. Och drar upp Danny Saucedo som är väldigt aktuell med sitt svenska album här i Sverige. Och vi har bland annat hört låtar som Brinner i bröstet. Och,
ja just det, men det var ganska länge sedan den.
Ja, kom. Men Dör för dig tror jag spelas lite nu ändå.
Mm, det är mycket möjligt.
Mm.
För jag tänkte det bara, han är väl inte så aktuell.
Jo,
tänkte jag, men han bubblar där.
Ja, han gör det. Och vill man gärna se honom live så ska ni spetsa öronen nu, för han kommer spela i Kalmar den 24 oktober menar jag. Och på First Hotel Wheat så kommer han dra dit med sitt band och ja, svänga lite på höfterna.
Just då, kanske köra några av de nya låtarna då.
Mm. Och sen regionalt i Sverige då. Då är det alltså en hyllad festival som kommer tillbaka nästa år. Det är den elektroniska musikfestivalen Into the Valley som kommer att arrangeras nästa sommar igen. Eventet sker i Kalkstensbrottet Dalhalla utanför Rättvik och bjuder på stora artister från den elektroniska musikscenen. Så festivalens mål är att ta stadens puls till skogens hjärta och behålla klubbkänslan. Och den kommer att äga rum 29-30 juli.
Det är väldigt roligt att han blev uppskattad.
Ja.
Och att han ska köra ett år till med det.
Mm.
Men wow, vilken sceneri, eller vart de har det, i stenbrottet, sa du alltså.
Ja, jag tror det är det som behåller det lite. Och ja. Det var även en hemsida som jetsetter.com.
Ja.
De hade framröstat dem till en av de bästa festivalerna att se fram emot under sommaren 2015. Mm. Och Coachella låg etta på den.
Ja, men det är klart.
Men räknar de bara elektroniska festivaler då?
Ja, de gjorde det.
För då kanske det inte finns lika många som är liksom uttalat.
Nej.
Nej. Fast det finns ju ändå Tomorrowland. Ja, det var väl bara den kanske.
Men det är kul ändå att en sån har kommit till Sverige och det är ett väldigt fint ställe de är på.
Jag skulle kunna tänka mig att gå på den i alla fall.
Ja, bra. Och sen också, nu har nyheten kommit att man kan bli nästa Beyoncé för 1700 kronor. Det är alltså Beyoncés pappa, Matthew Knowles.
Ja.
Knowles.
I alla fall, det är ju han som skapade Beyoncé. Han skolade henne och blir den världsstjärna hon är idag. Och det är han och ett gäng framgångsrika kompisar i nöjesbranschen som ska hålla ett Beyoncé bootcamp. Där det ska musiker från lära sig att bli som världsstjärnan. Och träningslägret är i Houston den 24 oktober i år och kostar $199, 1700 kronor ungefär. Och då
är det mycket pengar tycker vi för att bli lika framgångsrik som Beyoncé?
Jag tänkte precis ta mina pengar. När drar vi?
Ja, alltså jag undrar vad man får liksom för bevis att man får bli det. Eller, jag menar.
Tror du det, Emily, att med hjälp av Beyoncés pappa att du faktiskt kan få fram Beyoncé, din inre Beyoncé?
Ja. Nej, det tror jag väl inte. Men alltså, jag kan tänka mig att många kommer att vilja ge pengar.
Ja. Lägger man till lite pengar och betalar 2600 så får man även äta lunch med Beyoncé och ta en selfie. Så då kanske man blir influerad.
Men då var det helt plötsligt ganska billigt.
Ja. I got a memory
from when we used to be. Sitting on my father's porch, talking about leaving for the airport. We used to sing, we used to sing this song, we used to sing. We used to sing this song, we used to sing. We used to sing this song out loud. Musikrådet, Radio Shores högsta musikaliska instans.
Make Me a Bird med Arcane Station, och det var Marianne Häckile som gästade på den låten. Och innan dess så hörde vi Galavant med Sing This Song. Och du lyssnar på Musikrådet där vi idag pratar om konspirationsteorier. Vi har tagit upp Tupacs, huruvida han är död eller inte. Och vi har även pratat om Lord, hennes låga eller höga ålder, det vet vi inte.
Nej.
Men nu har vi kommit fram till något helt annat, eller hur Anna?
Ja, när man pratar om konspirationsteorier så är det ju många som tänker på ordet Illuminati. Och...
Exakt, alltså jag är inget jättestort Illuminati-fan.
Nej, jag heller.
Men folk fascineras ju verkligen.
Ja, och Illuminati är ju, alltså jag tycker det är svårt att sätta ord på det med. Men det är ju som en grupp högt uppsatta människor eller samling folk som försöker få makt på genom propaganda.
Någon slags världsregering.
Ja.
Alltså, det låter väldigt antisemitistiskt, men jag tror inte att Illuminati har kopplingar till judarna.
Jag vågar inte.
Det finns säkert några rötägg som tror att det förhåller sig på det sättet.
Det finns säkert.
Och... Men jag tror inte det är vedertagligt.
Ja. Och de har ju liksom försöker propagera då makt genom dolda budskap som jag vet inte, de har den här triangeln är ju väldigt kännetecknad dem.
Precis, den finns ju bland annat på den amerikanska sedeln.
Ja, ja, men precis. Ja, och den där triangeln. Står det ju också årtalet då 1776 då bland annat Illuminati bildades. Men det är ju också då deras förordning, eller vad är det i USA? Ja, det var ju då de blev en fristat, någonting. Så folk drar ju det till det, till Illuminati och makten. Och
Illuminati alltså.
Ja, fast det var i Bayern någonstans, i München, så det var ju inte alls i USA. Men,
Även gruppen finns säkert, men sen huruvida de har någon makt eller inte.
Nej, och det är ju många kända artister som det, konspireras att de har koppling till det, till exempel Jay-Z. Säger de ju en anhängare.
Ja, men precis.
Vad grundar de det på då?
Amen. Det är bland annat att han har pyramidtecknet som han visar för publiken då han tar ihop händerna liksom, och bildar en pyramid.
Ja, men precis.
Men det är egentligen ett tecken för hans gamla skivbolag.
Ja, men precis.
Signum för det. Aha. Rockefeller Records.
Ja, men precis. Det är det.
Men det har de tolkat att det är hans hälsning.
Ja, alltså det känns lite som att Illuminati är bara den här liksom vilsna gruppen som lite vill ha makt. Och så tänker man så här, men vi tar en symbol som är liksom vida känd och så gör vi den till vår. Och så kommer alla tro att det är vi som ligger bakom den. Till exempel en triangel. Alltså hur lätt är det inte att hitta trianglar?
I religion tycker jag det kommer alltid upp liksom, och alla triangel i vardagen.
Alltså, ja, men precis. Alltså, ja, men triangel, det är ju inte den mest ovanliga symbolen. Eller
nej, precis. Man hade blivit mer förvånad om det var så här...
En tionkant, typ. Eller
eller fast det hade varit svårt att se på långt håll. Är det en cirkel eller är det Illuminatis tiokant?
Den hade varit bra. Men så JC, och även så säger de att han är tankeläsare och kan resa i tiden, för man grundar om det, för man har hittat bilder från 1930-talet då det är en kille eller en man som heter Sid Crossman, och han är nästan identiskt likt med JC.
Det är ju jätteintressant.
Ja. Det måste man ju titta sen.
Och då påstår
om han kan liksom resa i tiden, Snälla JC, dela med dig av den tekniken.
Ja.
Känner jag.
Det hade jag gärna velat. Mm.
Ja, men faktiskt. Om man kan resa, ja, men då borde han ju kunna resa fram i tiden också. Ja. Kanske därför han är så framgångsrik.
Ja.
Han har liksom rest framåt flera årtionden i förväg och sett liksom vad vi lyssnar på.
Ja, och vad han vi kanske har försökt flera gånger och till slut lyckades han bli framgångsrik.
Men det är faktiskt ganska roligt, för att om han kan resa i tiden, då kan han alltså resa långt fram, sno en hitlåt som är populär då, ta tillbaka den några årtionden och göra den populär hos oss.
Ja, precis.
Och på så sätt slippa skriva egna låtar och också tjäna mycket, mycket pengar.
Ja. Glida lite på en räkmacka där av andra.
Ja,
så även om det kan liksom, om han vill värna om det ryktet att säga, om de får tro om jag kan, att jag kan resa i tid, det är inte så jättebra för hans varumärke.
Nej,
för då hoppas man ju också, men dels på grund av det att man vill ju inte vara en copycat och sno andras musikidéer. Men då tänker jag också, om man nu skulle kunna resa tiden, snälla, jag hoppas att man använder den chansen i så fall att göra saker bättre kanske.
Mm. Inte bara bakgrunden. För att bli framgångsrik.
Nej, men precis.
Nej, ställa saker till rätta kanske.
Mm. Det är kanske inte så som Jay-Z och Beyoncé har tänkt, men hon gör väl också triangel efter varje framträdande. Har hon och Jay-Z jobbat på samma skivbolag där?
Nej, fast de är ju ändå. Alltså hon måste väl på något sätt representera sin man, antar jag.
Ja, jag tänker de är nog samma.
De sitter i samma världsserie och de stödjer den nya världsmaktsordningen. Don't feel like going home, but all my cash is gone. Yeah, I got nothing. Go big or go home med American Authors. Gå hem, jag är inte så jättebra på engelska. Kom hem stor eller gå...
Gå stor eller kör stort eller gå bara hem.
Ja, alltså kör eller
skit
inte.
I det.
Precis.
Ja, precis. Och så ska man inte hänga läpp, för det är alla får göra som de vill och så vidare.
Ja.
Musikrådet vecka 42 börjar lida mot sitt slut faktiskt.
Ja, och ledsna miner.
Ja, precis. Men vi har ju också spelat 8 stycken låtar i programmet och de har vi ju inte spelat för att vi tycker att de är bra. Eller ja, jo, det har vi ju delvis också gjort.
Nej, det är jättebra.
Men det är också för att de tillhör den så kallade heta listan. Mm. Och tyckte man om någon låt så får man jättegärna gå in och rösta på den på radioshore.se/musikredaktion.
Nej, nyheter.
Nyheter.
Alltså www.radioshore.se/nyheter.
Exakt.
Där hittar vi den.
Och röstar man på den låten då så hänger den kvar och kanske och spelas i nästa gång om det är fler som gillade låten.
Mm, precis.
Fanns det någon låt som ni tyckte stack ut extra ikväll?
Jag tyckte om den där... ja, nu vet jag inte ens vad den
heter. Vilken var det?
Den med Arcane Station. Of,
precis.
Ja, featuring Marianne.
Ja, Marianne satt och gungade med ordentligt.
Ja, just
på den
ja, jag såg det. Jag gillade Galavant med Sing That Song. Fast texten var väl lite sådär. Men det är ju den alltid när det gäller elektroniska låtar. Så. Efter oss så sänder 2 äckliga losers, så stanna kvar på kanalen.
Det vill ni inte missa.
98,6. Det vill vi verkligen inte. Jag är inte helt säker på vad det ska handla om, men jag är säker på att det blir lika fenomenalt skoj. Som...
Konspirationsteori kanske?
Som vanligt. Vem vet? Radio Shore kanske är ett implicitament.
Men vi har väl den sista låt här vi ska avsluta med.
Ja, precis. Jag ljög lite. Vi har en kvar, Teddy Bear, som är Broken Heartbeat. Tack för oss. Vi är tillbaka nästa vecka.
Ha det.
Hej då.